I Spanien pekar en utredning på att ett möjligt rälsfel kan ha bidragit till tågolyckan då 46 människor omkom.
Snabbtåg i 300 km i timmen är en dröm för många, men om de krockar kan det gå riktigt illa.
Sakkunniga i järnvägsfrågor menar att fokus legat mer på nybyggen än underhåll.
Men i Japan, där höghastighetsjärnvägen föddes för över 60 år sedan, har den inte orsakat en enda dödsolycka.
No people were killed by the high-speed rail services.
Och i Japan ser man inte hög säkerhet som ett hinder för punktligheten, utan punktligheten är en följd av säkerhetsarbetet.
10 sekunders försening, ankomst till Tokyo med Shinkansen.
Vetenskapsradion idag om höghastighetsjärnvägar som det inte blev något av i Sverige men som växer i världen. Och om hur tågen kan gå både snabbt och säkert. Jag heter Lena Nordlund och jag börjar med att lämna över till min kollega Björn Gunnér härifrån Japan.
Och vi ska börja den här resan i Kyoto, Japans tidigare kejserliga huvudstad. Och jag står här på Kyoto-stationen. En väldigt modern byggnad och som man kan tänka sig mycket folk i rörelse. Både utländska turister och så framförallt japaner. Med ryggsäckar, med väskor, många med munskydd. Vi ska åka idag den klassiska Shinkansen-sträckan mellan Kyoto och dagens huvudstad Tokyo. Det här var den allra första sträckan för det här japanska supersnabbtåget som var en sensation. Ja, det var något helt nytt för världen när den invigdes lagom till Tokyo OS 1964. Och då tog den passagerare mellan Osaka via Kyoto och Nagoya till Tokyo. Och ordet Shinkansen, det kan översättas till nya stambanan. För det byggdes helt nya järnvägssträckor för de här supersnabba tågen, det behövde de. Och så vill man inte heller ha några långsamma regionaltåg i vägen förstås. Numera finns ett antal Shinkansen-sträckor över hela Japan. Och under uppbyggnad är också en ännu mycket snabbare variant på just den här klassiska sträckan mellan Osaka och Tokyo. Det ska vara så kallat maglev-tåg som kan gå i 600 km i timmen. Men den har blivit försenad så i väntan på den tar vi nu det klassiska Shinkansen-tåget. Och för det måste vi börja med att köpa biljetter.
Och nu är du med mig här i studion, Björn Gunnér. Hej!
Hej, eller konnichiwa, som man säger i Japan.
Ja, just det. Och du gick och köpte biljett där, Björn, direkt på stationen utan att förboka.
Mm. Det kan man göra. Det går också bra att förboka och köpa biljetten digitalt. Men jag tyckte det var kul att göra det där på stationen. Det här med att man kan gå direkt och köpa sin biljett utan att förbeställa, det bygger, tror jag, ganska mycket på att de här tågen, de går ju väldigt tätt. Så att om det nu skulle vara fullt, ja, men då är det faktiskt bara att ta nästa. Och jag kom ju fram till Tokyo så småningom. Där träffade jag en svensk som har bott i Tokyo i många år och som har varit vetenskapsattaché på svenska ambassaden. Han heter Anders Karlsson. Och apropå det här som vi pratade om så tog vi en titt på avgångstavlan.
Du ser här det som heter Tokaido Sanyo Shinkansen exempelvis, som går mot Kyoto och Osaka. Där kan du se här att det går ett tåg 18 minuter över 9, 21 minuter över 9, 24 minuter över 9. Så när jag själv ska ta tåget här i Tokyo ner till Kyoto exempelvis, så jag bara åker ner till stationen, köper biljetter och hoppar på nästa tåg.
Ja, lite skillnad där. Om jag missar ett tåg på morgonen till Uppsala, då blir man väl oftast en halvtimme sen åtminstone.
Åtminstone så brukar det vara. Och det går faktiskt 4000 tåg om dagen från den här jättestationen, Tokyo Station. De flesta är då inte de här snabbtågen Shinkansen, utan helt andra sorter. Det är många regionaltåg och pendeltåg. Vi åkte ett sånt tillsammans, jag och Anders Karlsson, och jag åkte några andra sträckor också. Det funkar också väldigt bra i Tokyo.
Och hur var det att åka de här Shinkansen-tågen?
Ja, men det var kul. Kanske inte så märkvärdigt. Det var ett riktigt snabbt tåg och vi ökade farten ganska snabbt när vi rullade ut från Kyoto. Jag fick fort lock för öronen. Det fanns ingen hastighetsmätare i den här vagnen för tåget var inte så modernt. Alltså jag tror att det var 10-20 år gammalt. Men då laddade jag ner en sån här hastighetsmätarapp och den visade då på 280 km i timmen. Det är ju snabbt. Så fort går inga tåg i Sverige. Man åker en del inom tunnlar, men det är också stundtals vacker utsikt. Man kan se till exempel berget Fuji på den här sträckan som jag åkte, men det var för mulet just den dagen för mig. Och så är det ju då punktligt. Vi avgick faktiskt då drygt en minut sent från Kyoto. Det blev jag lite förvånad över. Den här minuten, den hängde med när vi sen stannade då på vägen i Nagoya och Yokohama och ett par ställen till. Men sen då så kom vi fram till Tokyo.
Ja, nu är skyskraporna högre än någonsin under min vistelse här i Japan. Och vi rullar in på stationen Tokyo Station. Slutstationen för den här resan. Och då ska vi se hur det är med punktligheten vid ankomst till målet. 14:15, där var restiden färdig. Där skulle vi varit framme och 5 sekunder, 7 sekunder, 10 sekunder senare står vi still på plattformen.
10 sekunder räknas inte som en försening. Verkligen punktligt. Mm. Jag sa ju i början att tågen i Japan är både punktliga och säkra och att det hänger ihop. Man skulle ju annars kunna tänka sig att säkerhetsarbete och försiktighet gör att man måste köra lite långsammare. Men hur hänger det ihop då?
Ja, men de här tågen är ju då alltså extremt punktliga. Om vi bara ska säga hur punktliga. Ett mått jag såg då var att de i snitt är 1,5 minut försenade. Och då tror jag att man menar sammanlagt för alla stoppen på en hel resa. 1,5 minut totalt då. För jag har också sett uppgifter att de är i snitt 12 sekunder sena. Eller 20 sekunder eller 30 sekunder sena. Lite olika, jag misstänker att det är olika sätt att räkna på det. Kanske olika tidsperioder och så. I Japan då så räknas ett tåg som försenat eller i fel tid om det kommer fram 15 sekunder efter tidtabell. 15 sekunder, det är liksom deras mått. Okej, då är det försenat. Du kommer kanske ihåg att i Sverige så har vi ett annat mått för när vi räknar tåg som försenat. Kommer du ihåg vilket det var? Vi pratade om det i ett program ganska nyligen.
Ja, men var det 5 minuter som det får vara?
Ja, alltså det får vara 5 minuter och lite mer faktiskt. För måttet är att det får vara 5 minuter och 59 sekunder efter ankomsttid till slutstationen. Då räknas det ändå som att det har kommit i tid. Men så fort det är 6 minuter jämnt eller mer, då räknas det som försenat. Och ja, de flesta tågen i Sverige håller ju det där och är alltså inte försenade. Mm.
Men igen då, den här japanska punktligheten, hur hänger den ihop med säkerheten?
Ja, jag träffade en japansk forskare och pratade om det här och en sak han sa då, det är att det är så väldigt många som åker med tåg i Japan. Det såg jag ju där också, så att om det blir förseningar då kan det bli överfullt på perrongerna och det kan vara farligt i sig. Det kan bli passagerarkaos, liksom, inte vet jag, de kanske väljer ner på spåren eller ja, det blir, folk blir nedtrampade. Så att tågen måste liksom gå i tid, sa han. Det är en del i det där. Sen då är det här med underhållet av rälsen och allting runt omkring och det läggs det väldigt mycket fokus på och arbete löpande. Vi brukar prata ofta om det här i Sverige att det är viktigt för att undvika förseningar att vi har den här underhållsskulden så att man måste jobba på det så att tågen kan gå i tid. Men det där är också förstås viktigt för säkerheten och i Japan så lät det på den här forskaren då, professor Kato som han heter vid Tokyo universitet, han är transportforskare. Han sa det som att det här är liksom huvudmotivet.
It's rigorously done by the railway companies. And the motivation is, of course, a safer service. Safety is first. And you know that Japanese high-speed rail that have not had any people who are killed by the failure of operators.
Inga dödade, sa han, va?
Han sa det, Hironori Kato heter han. Inga dödade som beror på fel som tågen eller järnvägsnätet ligger bakom. För att det förekommer ju dödsfall, påkörningar och då till exempel i samband med självmord. Men alltså ingen har dödats av fel på tåg eller rälsen sen snabbtågen började köra i Japan 1964. Och han påminner om att Japan är faktiskt också ett land med jordbävningar och en hel del andra naturkatastrofer. Och det har faktiskt skett olyckor då i samband med jordbävningar, men inga dödsolyckor.
Men en olycka med många dödsfall var det alltså i Spanien nyligen. Och den berodde väl på något med rälsen?
Ja, det var då en väldigt allvarlig olycka. 46 döda tror jag man räknar till nu i mitten av januari. Och det var ett snabbtåg där de bakre vagnarna spårade ur och då kom de över på spåret in till. Och där kom det ett tåg från andra hållet så det blev en krock. Och de utredningar som har gjorts än så länge då, preliminära resultat tror jag att det är, visar på att det var en spricka i rälsen som var orsaken.
Och berodde det då på dåligt underhåll?
Ja, det är väl också för tidigt att säga helt definitivt. Men i Eko till exempel har vi kunnat höra om att många tror det i alla fall. Och Spanien, de har ju byggt ut sitt höghastighetsjärnvägsnät väldigt, väldigt mycket, väldigt snabbt då på senare tid. Nu har de det näst största höghastighetsjärnvägsnätet i världen och det har till exempel då tagit över många passagerare från flyg till järnväg. Men då finns det de som menar nu efter den här olyckan inte minst att just underhållet har glömts bort. Bland annat är det då kritiska oppositionspolitiker som menar det och även forskare. Och vi ska få höra här att ja, det kommer till exempel en jämförelse med en dyr sportbil.
Det är inte bara dyrt att köpa en Ferrari. Man måste också sköta servicen, lyder en rubrik till en debattartikel i nättidningen El Confidencial.
Ja, det där var Daniel Ekblad som rapporterade för Ekot och han har också intervjuat den här forskaren som skrev artikeln som nämndes. Professor Salvador Garcia Ayón heter han och han menar att det har kommit allt fler varningstecken under de senaste åren. Först förseningar när lokförarna har behövt sakta ner på grund av att rälsen är sliten. Sen allt mer vibrationer och skakningar ombord på tågen. Och sen också allvarliga driftstörningar som strömavbrott. Och så kom då nu den här väldigt allvarliga olyckan. Och det är förresten inte heller den första eller den största. De hade ännu värre i Spanien 2013.
Mm. Men i Japan så slarvar de inte med underhållet alltså. Sköter de det då på något speciellt sätt? För det kan ju inte vara helt enkelt om man behöver stänga av sträckor. För de där tågen är väl superviktiga med så mycket folk som reser hela tiden. Att de går alltså?
Ja, de har tycker jag ett speciellt sätt då, för det är ett problem det där just med att stänga av, som vi märker här i Sverige också, att man behöver stänga av för underhåll. Men då hörde jag en svensk forskare som har varit i Japan för att studera punktligheten där berätta om det. Han sa så här.
Underhåll gör de på ett helt annat sätt än vad vi gör här i Sverige. De stänger i princip ner hela trafiken, hela järnvägen varje natt och sen så arbetar de under natten. Och det kan vi inte göra här i Sverige på samma sätt, för vi kör och måste köra trafik på natten. Vi har mer långväga godstrafik och mer nattåg.
Mm. Det var Carl-Wilhelm Palmqvist som berättade sådär i ett program i Vetenskapsradion för några år sedan. Då var han doktorand vid Lunds tekniska högskola. Nu är han lektor där.
Och det låter ju smart att göra det på natten, men det kan vi alltså inte göra i Sverige. Men kanske i Spanien?
Ja, men möjligen, för i alla fall så är det så där, precis som i Japan, vad jag förstår att snabbtågen åker på helt egna spår. Och det var ju det som var tanken även i Sverige, att man skulle bygga nya stambanor för det här, men det tyckte ju politikerna skulle bli för dyrt. Och grejen är då att det krävs särskilda extra raka spår för att köra så fort som man vill göra. Och det är också därför som det är lite viktigt att man pratar om just höghastighetsjärnvägar snarare än bara snabbtåg. För det är liksom själva rälsen, järnvägarna som är helt avgörande. Mm. Och det här är ju då också såklart en viktig faktor, även bakom punktligheten, att det inte är då tåg som kör olika fort på samma räls som det är i Sverige. Här är det ju också väldigt trångt numera på de spår som vi har och så är det både persontåg och godståg på samma räls. Och då blir det lätt de här följdförseningarna som är de vanligaste förseningarna. Alltså det är något tåg som står i vägen så blir det kö bakom. Alltså inget tåg kommer fram.
Ett annat problem kan ju vara att folk står i vägen. Till exempel när man ska gå på och av så att det tar tid vid stationerna. Där tror jag att japanerna är bra. De är väl väldigt disciplinerade på sånt här.
Ja, det är de. Och passagerarna är ju verkligen jätteviktiga. Och i Japan så har de en väldigt stark punktlighetskultur och så finns det liksom en allmän så här noggrannhet tycker jag som känns här. Och ja, men disciplin kan man väl säga.
Det styrs väl också på tågstationerna och perrongerna? Du har visat mig bilder på pilar och grejer.
Ja, men de har ju tydliga markeringar på själva plattformen, liksom på marken där. Här ska du stå och vänta. Kön går så här, så att man inte står i vägen då när man ska kliva på för de som ska kliva av. Då går det väldigt smidigt och snabbt och ja, men det såg jag verkligen att det var så. Och du och jag har ju pratat om det som kallas för dwell time, hur lång tid det tar för alla att gå av och på så att tåget eller en buss eller vad det är blir klar för avgången. Det där är de helt mästliga på i Japan. Och den här professor Kato vi pratade om där, han sa att han har blivit lite chockad när han har varit i Europa och sett då kaoset hur folk beter sig här ibland.
They sometimes rush into the entrance doors when the train comes. Such a kind of situations could cause a longer dwell time, probably.
Så där tycker jag Uppsala pendlarna gör också ibland. Rusar in innan man har hunnit av. Det kan vara stökigt också i Sverige. Och det klagas ju mycket på förseningar här. Och det är en del sånt, men kanske inte lika illa som det kan låta ibland. Jag åkte själv med snabbtåg nyligen på en av de där sträckorna som sägs var ganska drabbad mellan Malmö och Stockholm. Och det, ja, du bad mig att hålla koll på dwelling time och punktlighet och sådär. Det gjorde jag. Det gick jättebra. jättebra. Det var, folk var snabba på av och betedde sig bra. I Tranås tog det under en minut till exempel att kliva av och på.
Det är bra.
Ja, inga förseningar var det heller med tåget.
Nej, men bra. Jag kan väl bara passa på att lägga till här en sak som man brukar nämna om Japan som är skillnad där. Och det är att de har väldigt mycket mer personal där som också är välutbildad och som då hjälper passagerarna rätt på plattformen. Och så har de också mycket personal som sköter det här underhållet som vi pratar om.
Men nu har vi ju mest pratat om Japan och så Spanien som du sa har det näst största höghastighetsnätet i världen. Då är det väl Kina som har det största har jag förstått.
Ja, nu är det Kina. De har nu mycket större nät än alla andra och de har byggt ut det oerhört mycket och oerhört snabbt. Och en nyckel till det här är liksom metoden. De har byggt sina snabbjärnvägar till stor del på något som är broar kan man säga. Det går på pelare ovanför marken och då är det en sorts förproducerade betongklossar för det här som de liksom vräker ut och lägger rälsen på. Så det går fort för det liksom är, görs i en fabrik och sen bara smackas ut. Och en sak som jag såg då till exempel är att de nyligen har invigt en superlång tågsträcka från Peking till Shenzhen, höghastighetsjärnväg. Det är 225 mil och där går det nu ett snabbnattåg på 12 timmar.
Oj!
Ja, och det är 225 mil, det är då lite längre faktiskt än den där sträckan som du och jag åkte en gång. Kommer du ihåg det? Stockholm-Neapel, det tog väl ett par dygn för oss?
Ja, men då var vi väl tvungna att ta någon natt på hotell här för. Men jag åkte samma sträcka i höstas. Då tog det också mer än 2 dygn, men det var för att det var så mycket strejker på vägen hem. Det ska kunna gå på lite drygt 30 timmar har jag kollat upp.
Mm. Och då är det inte snabbtåg hela vägen, men det finns ju i Italien och genom Tyskland.
Ja, och många byten är ju också.
Och apropå det så kan jag då säga att det pågår ju arbete inom EU för att knyta ihop viktiga storstäder i olika länder med snabbjärnväg. Men det där är lite krångligt då för det är så många olika bolag inblandade och standarder och sådär.
Om man tittar mot framtiden då så finns det väl ännu snabbare och mer spejsade tåg på gång. Du nämnde ju det där maglev.
Och det står då för magnetisk levitation kan man säga på svenska och är på gång i Japan och Kina och på några håll till tror jag. Det är alltså tåg då som svävar ovanför rälsen med hjälp av magneter. Många vet ju kanske att om man håller magneter med polerna mot varandra på ett visst sätt då kan de liksom stöta iväg varandra. Och det är ungefär så det där funkar. Då får man mycket mindre motstånd och man kan köra fortare. Man, typ 500-600 km i timmen är det tänkt att de där ska gå. Och i Japan så har de börjat bygga en sån här sträcka som jag nämnde då mellan Tokyo och Kyoto men den är försenad och fördyrad. Det har varit och är fortsatt protester mot miljöeffekterna när man ska borra tunnlar genom berg i naturområden. Det kan påverka vattnet. Men i Kina så finns det faktiskt en sån här igång redan som går till och från Shanghais flygplats. Och det där såg jag en film om. Det verkar ganska häftigt faktiskt. Det går riktigt fort. Men den går inte hela vägen in till stan så man behöver byta till buss en del av sträckan. Och det känns ju som att det kanske förtar den där upplevelsen lite va?
Och sen finns det ju någon ännu mer spejsad variant där man åker i en sorts kapsel i vakuum som jag har hört om. Men är det liksom på riktigt att det är planer på det eller är det mer som en framtidsfantasi?
Ja, alltså det här är ju det som brukar kallas för Hyperloop och det är lite grann som gamla tiders rörpost fast i större format och då är det alltså mänskliga passagerare som åker de där rören istället för några dokument eller vad man nu skickade. Och tack vare då att det är noll luftmotstånd och så ska man då kunna åka mycket fortare, ännu mycket fortare än de här maglev-tågen vi pratar om nu, ja, över 1000 km i timmen. Och Elon Musk är en person som man pratar om ofta. Han har varit drivande i det här tidigare bland allt annat som han har hållit på med. Men jag tror han har liksom släppt det här lite grann. Man får nog säga att det har varit väldigt mycket hype i Hyperloop. En del bakslag har det varit så att jag tror att man får säga att det där är fortfarande en framtidsdröm ganska långt ifrån att bli verklighet. Precis som man kan säga att höghastighetsjärnvägar är här i Sverige för många.
Tack Björn Gunnér för den här resan genom världens snabbtågsnätverk som vi hörde här i Vetenskapsradion. Och jag heter Lena Nordlund.